بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Fortsätt att gå igenom den välsignade boken Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi. Och vi har kommit fram till kapitel 54. Bab fadl al-buka min khashyatillahi ta'ala wa shawqan ilayh. Kapitlet om dygden av att gråta i fruktan för Allah och i längtan efter Allah azza wa jal. Och det här kapitlet kommer efter det att författaren talade om dygden av att frukta Allah och dygden av att längta efter Allah Azza wa Jal och att tro det bästa om honom. Och det här är ett resultat och en god frukt av detta. Den som fruktar Allah kommer att vara en person som gråter då han tänker på Allah Azza wa Jal, då han hör Koranen, då han tänker på Allahs straff och då han längtar efter Allah Azza wa Jal. Här nämnde författaren två saker. Kapitlet att gråta. Gråta i rädsla för Allah Ta'ala. Naam. Personen som hör Koranen läsas. Eller läser Koranen. Och hör hadithen läsas. Och hör om Allah Azza wa Jalls enorma straff i nästa liv. Hör om vad som händer på domedagen. Vad som händer i graven. Allah Azza wa Jalls vrede. Tanken att berövas att få gå in i paradiset. Det här ger skräck och rädsla till människan så att han gråter. Och dessa tårar leder till någonting annat. Den här rädslan och dessa tårar är inte bara någonting som inte har något speciellt syfte, utan är personen gråter i rädsla för Allah, så kommer det också få honom att hålla sig borta från det som är haram. Är det inte så? Han hör om helvetet. Han blir rädd för helvetet. Och han gråter i rädsla för helvetet. Då kommer han automatiskt att låta bli de gärningar som leder till helvetet. Och samma sak här. Han gråter i längtan efter Allah Azza wa Jal. Han gråter i kärlek och i längtan efter att komma nära Allah Azza wa Jal. Det här leder också till att han kommer att sträva att göra ännu mer goda gärningar. Är det inte så? Så här har vi dessa två. Att rädslan får en att hålla sig borta från synder. Och längtan och hoppet får en att sträva i att göra ännu mer goda gärningar. Ja. Och författaren nämner i detta kapitel ett antal hadither och börjar kapitlet med att nämna några koranverser. Och den första versen som författaren nämner är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. De faller ner på sina ansikten och det ökar dem. De faller ner gråtandes på sina ansikten och det ökar dem i ödmjukhet. Surat Isra 109. Här så nämner Allah Azza wa Jal al-ulama, de lärda från tidigare samfund. Och Allah beskriver dem med den här egenskapen. Att när de hör Allahs verser reciteras så faller de ner gråtandes på sina ansikten i sujud. Så här finner vi att kunskapen om Allah Azza wa Jal fick dem att gråta. Och då så sa vissa av salaf att den personen som har fått kunskap men hans kunskap inte får honom att gråta har fått onyttig kunskap eller har fått kunskap som inte gynnar honom. Och han nämnde den här versen. För sann kunskap är den kunskapen som ger människan gudfruktan, som ger människan hopp och kärlek och ökar människans iman. Det här är sann kunskap. Kunskap är inte bara att memorera saker och ting. Shaitan, han kan säkert jättemycket om islam. Är det inte så? Var han inte med änglarna? Såg han inte Adam? Såg han inte alla profeter? Gynnar hans kunskap honom? Nej. Den är mot honom. Så kunskap handlar inte bara om att kunna mycket saker. Självklart. Det är bra att lära sig saker utantill. Men den sanna kunskapen är den som för dig närmare till Allah. Som får dig att frukta honom, att älska honom, att längta efter honom. Det här är den nyttiga kunskapen. Och därför beskriver Allah Azza wa Jalla al-ulama med att de faller ner gråtandes på sina ansikten. Och Allah säger också här att när de hör Koranen reciteras så ökar de dem i ödmjukhet. De får starkare iman och mer khushu' inför Allah Azza wa Jalla när de hör Koranen reciteras. Och det är så muslimen ska vara. Koranen ska inte bara vara som någonting vi spelar i bakgrunden. Någonting som är vackert. Och sen finns det ingenting efter det. Nej. Vi ska lyssna ödmjukt. Ta åt oss det vi hör. Reflektera över det vi hör. Det här är så vi ska lyssna på Koranen. Allah al-Mustaan. Och Allah nämner också en liknande vers i surat Maryam från då han talar om de troende. Idha tutla alayhim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Om Rahmans verser läses upp för dem så faller de ner i sujud gråtandes. Den andra versen som författaren nämner i detta kapitel, det är Allah Azza wa Jalls uttalande: Afa min hadha al-hadithi ta'jabun wa tabhakuna wa la tabkun. Förvånas ni över dessa ord? Ni skrattar åt dem istället för att gråta. Och istället så slösar ni bort era liv i att vara högmodiga eller att vända er bort eller att slösa bort era liv på löjen eller slösa bort era liv och föredra musik framför Koranen. Här så nämner Allah Azza wa Jal al-Mushrikin, folket i Mekka som vägrade att acceptera islam. Att när de hörde Koranen reciteras så förvånades de. Afa min hadha al-hadithi ta'jabun. De tyckte att Koranen var konstig. Den kallade dem till att dyrka min Gud och att lämna alla dessa statyer som de dyrkar. Så vad gjorde de för någonting? De förnekade Koranen, gjorde narr av Koranen och skrattade åt Koranen när den lästes. Och den fick de inte att gråta, till skillnad från de troende. Det är de som när de hör Koranen ökar sin iman, de får gåshud och deras ögon fylls av tårar när de hör Allah Azza wa Jalls påminnelser. Och här nämner också ulema att Allah Azza wa Jalla säger här att kuffar förvånades över Koranen. De skrattade åt den och de grät inte. Och entum samidun. Vad var deras tillstånd? Här säger vissa salaf som Ikrima att när man läste Koranen för en mushrikun så började de skratta och sjunga. De började skratta och sjunga. Och den här versen använder många av salaf som ett bevis på att musik är haram. Det är ett av de många bevisen i Koranen på att musik är haram. Att Allah nämner det på detta negativa sätt. Att de valde musik över Koranen och försökte att tysta Koranen med hjälp av sin sång och sitt falska tal. Så en muslim ska inte vara på detta sätt. Att man hör Koranen reciteras och man höjer rösten, man vänder sig bort från den, man försöker överrösta den med saker som är falska. Nej. En muslim ödmjukar sig och gråter när han hör Koranen reciteras. Det är det de borde göra istället för att skratta. Subhanallah. Vad Allah Azza wa Jalla berättar om i Koranen, det är inga roliga berättelser. Det är inga roliga historier. Det är på största allvar. Det är en fråga om paradiset och helvetet. Vad finns det att skratta åt i Koranen? Är det inte, ska det inte vara allvar? Är det inte så? Subhanallah. Författaren nämner sen den första hadithen från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, han sa till mig: Iqra alayya al-Quran, läs Koranen för mig. Og då så säger Ibn Mas'ud, ja Rasulullah, ska jag läsa Koranen till dig? Trots att det var dig som Koranen sändes ner till. Och då så sa profeten alaihi sallatu wassalam, jag tycker om att höra den från andra. Och då så läste jag för honom surat al-Nisa. Tills jag kom till denna vers. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَٰئِ شَهِيدًا. Hur kommer det att vara när vi hämtar dig framför hela samfundet som ett vittne? Varje samfund kommer att ha ett vittne, och vi kommer att hämta dig som ett vittne över ditt folk. Och då så sa profeten a.s. hasbuk, det räcker. Och när jag kollade på han så såg jag att hans ögon var fyllda med tårar. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Den här hadithen är också fylld med lärdomar. Profeten a.s. ber Abdullah ibn Mas'ud läsa Koranen för honom. Och Koranen uppenbarades för vem? För Muhammed alayhi salatu wasallam. Men trots detta så ville han höra den från någon annan. Och då säger ulema här, som Sheikh Uthaymeen och många andra lärda, att ibland kan det vara lättare att begrunda och att reflektera över Koranen om man hör den från någon annan. För när man själv läser så är man kanske upptagen med att försöka uttala bokstäverna korrekt, att försöka bemästra det man har memorerat och så vidare. Att man kanske lägger mera fokus på det och inte lika mycket fokus på att tänka på vad man läser. Och det här vet vi alla, att ibland du läser en aya eller sura och det händer inte så mycket. Men sen subhanallah, du hör någon annan imam läsa den i Ramadan eller i Mekka eller på någon MP3-fil eller någonting, och subhanallah, den påverkar dig jättestarkt. Är det inte så? Så det är rekommenderat att lyssna på Koranen från andra. Att läsa själv och att lyssna från andra. Så Abdullah ibn Mas'ud började här att läsa surat al-Nisa, den fjärde suran. Tills han kom till den här versen, vers 41. Hur kommer saker och ting att vara den dagen? Den dagen då Allah azza wa jall hämtar varje samfund och ett vittne över dem. Och vi kommer att hämta dig Muhammed som ett vittne över ditt folk. Och när profeten Muhammed alaihi salatu wassalam hörde denna ayah, så sa han hasbuk, det räcker, stopp. Och det här bevisar också att det är tillåtet att be någon sluta läsa Koranen om det finns en giltig anledning. Och den här versen bevisar också att det korrekta sättet att sluta läsa Koranen på är bara att yani sluta läsa. Och man behöver inte säga sadaqallahu al-azim, eller hur? Utan profeten alayhis salam, han sa hasbuk, det räcker. Han sa inte sadaqallahu al-azim, det räcker. Så att säga sadaqallahu al-azim är inte någonting som är sunna. Utan om man alltid gör det så blir det en innovation. Någonting som inte hör hemma i religionen. Och när Abdullah såg profeten alayhi salam, så såg han hur hans ögon hade fyllts med tårar. Imam al-Bukhari säger här kapitlet att gråta när man hör Koranen. Imam al-Nawawi säger att gråta när man hör Koranen är en egenskap hos al-arifin, de som känner Allah azza wa jall, och shi'ar al-salihin, och igen kännetecken hos de fromma. Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani nämner här, vad var det som fick profeten att gråta alaihi salatu wassalam? Han säger här att profeten alaihi salatu wassalam grät som en rahma för sin umma, barmhärtighet. För han visste att hans umma kommer att göra vissa saker som är fel, och att han kommer att få vittna om dessa saker på domedagen, och de kanske kommer att straffas för dessa saker. Och det här tog hårt på profeten alaihi salatu wassalam, och det här fick honom att gråta. För han, mashallah, bryr sig så mycket om muslimerna. Tayyib. Nästa hadith berättas från Anas radiyallahu anhu. Där så säger Rasul alayhi salatu wassalam att profeten alayhi salatu wassalam gav oss en förmaning. Han gav oss en khutba. Vi har aldrig hört någonting liknande tidigare. Och han sa, om ni visste vad jag vet så skulle ni skratta mindre och ni skulle gråta mera. Och då så täckte sahaba sina ansikten och man kunde höra ett jämmer eller tjutande ljud från deras från dem när de grät. Allah al-musta'an. Och den här hadithen har vi nämnt tidigare. Men här finner vi att profeten alaihissalam brukade förmana sina sahaba. Och det här är någonting som är sunna. För att människans hjärta blir hårt. Människan speciellt i dessa tider blir distraherad. Och tänker mycket på dunja. Och kanske glömmer sin strävan i att komma till paradiset. Är det inte så? Våra hjärtan blir hårda. Vi skrattar mycket, vi slösar mycket tid. Och vi gör lite goda gärningar. Och då behöver man en påminnelse. Allah Azza wa Jal har sagt att påminn de troende. Eller påminn, för påminnelsen gynnar de troende. Så vi behöver bli påminna. Wa'ad. Och profeten alaihissalam brukade ge wa'ad. Yani förmaningar till sahaba. Med jämna mellanrum. Inte heller för mycket. Utan med jämna mellanrum. Så att hjärtat mjukar upp sig. Och här finner vi hur sahaba radiyallahu anhum tog åt sig. Profeten alaihissalam säger, om ni wallahi, om ni visste vad jag vet, så skulle ni skratta mindre och ni skulle gråta mer. Ni skulle skratta mindre och ni skulle gråta mer. Allah musta'an. Det är en saker och ting är på största allvar. Vad som väntar i nästa liv. Det är ingen lek. Paradiset och helvetet. Men människan är glömsk. Och människan är okunnig. Men sahaba radiyallahu anhu tog åt sig. De hade mjuka hjärtan. De var mottagliga. De hade stark iman. Och när han sa dessa ord så började de att gråta. Yani störtsjura. Och grät och det kom. Yani tjurade. Subhanallah. Och täckte sina ansikten. Radiyallahu anhu. Ja. Författaren berättar sen från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: La yaliju an-nar rajulun baka min khashyatillah hatta ya'udu al-labanu fi ad-dar. Hasa säger profeten alayhi salatu wassalam att en person som gråter i rädsla för Allah kommer inte att gå in i elden. Det är lika omöjligt att han går in i elden som det är för mjölken att gå tillbaka till spenan. Och inte heller så kommer gubbar, sand eller damm som en person har fått på sig fi sabilillah att förenas med helvetets lågor. Och denna hadith finns i Tirmidhi och den är autentisk. Så här nämnde profeten alaihissalam att gråta i rädsla för Allah är något som skyddar människan från helvetet. Den personen som gråter i rädsla för Allah blir inshallah och ta'ala skyddad från helvetet. Och det är lika svårt eller omöjligt för honom att gå in i elden som det är för mjölken att gå tillbaka till spenan. Har ni någon gång mjölkat en ko eller kamel eller någonting? Är det möjligt att stoppa tillbaka mjölken? Kan man göra det? Det är omöjligt, eller hur? Och lika omöjligt är det för personer som gråter i rädsla för Allah att gå in i helvetet. För den personen, säger här ulema, inte bara att han gråter, utan han gråter och det leder till att han gör goda gärningar. Det leder till att han håller sig borta från synder. Det ger resultat. Inte bara att man gråter och sen fortsätter man att leva sitt syndaktiga liv, utan man ändrar sig och bättrar sig som människa. Och då går man till Jannah och man räddas från elden. På samma sätt som det också är omöjligt att en person som har gått ut fisabilillah i jihad, han har försvarat islam och muslimer. Och då talar vi om riktig jihad. Inte att man blir en terrorist och går och dödar oskyldiga människor och muslimer och liknande saker. Nej, vi talar om en person som verkligen kämpar för Allahs sak, så som sahaba gjorde radiyallahu anhu. En sån person som vars fötter yani täcks av sand och damm, hans ben och kläder täcks av detta för Allahs skull, kommer inte heller detta sand och helvetets lågor kommer inte heller att enas någonsin. Så det är också ett skydd från helvetet. Subhanallah. Och det finns en liknande hadith som också nämner här just hur detta kan vara ett skydd mot helvetet. Då profeten alaihi salatu wassalam sa, det finns tre sorters ögon som inte kommer att röras av elden. Ett öga som har gråtit i rädsla för Allah, och ett öga som har vakat fisabilillah, och ett öga som har sänkt blicken från de saker Allah har gjort haram. Och denna hadith sahih, det finns i där. Så han säger Rasul alaihi salatu wassalam, det finns tre ögon som inte kommer att röras av elden. Ett öga som gråter i rädsla för Allah, och ett öga som gråter för att det vakar fi sabilillah. Yani den vaktar muslimernas gränser, vaktar muslimernas städer. De här soldaterna som gör detta arbete har denna stora belöning. Och det tredje ögat, det ögat som sänker blicken från det Allah har gjort haram. Kollar inte på saker som är förbjudna. Och det här är, mashallah, en väldigt mäktig hadith att tänka på. Författaren nämner sen den kända hadithen som vi har gått igenom flera gånger. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att det finns sju som Allah kommer att skugga under sin skugga på domedagen, då det inte finns någon annan skugga. Den rättvisa ledaren, en ungdom som växer upp i att dyrka Allah ta'ala, och en man vars hjärta är fäst vid moskén, och två personer som älskar varandra för Allahs skull. De enas för hans skull och de separeras för hans skull. Och en person som bjuds in eller lockas av en vacker kvinna med status, och han säger, jag fruktar Allah. Och en person som skänker sadaqa, som skänker almosa, och han döljer den så mycket att hans vänstra hand inte vet hur mycket högra handen ger. Och en person som minns Allah i ensamhet, och hans ögon fylls med tårar. Bukhari Muslim. Så mashallah, sju personer kommer att få Allahs skugga på domedagen. Och på domedagen vet vi alla att solen kommer att komma nära. Människor kommer att nästan drunkna i sitt svett. Människor kommer att önska, eller kommer inte att önska någonting annat än att få dricka vatten. De är så otroligt törstiga den dagen. Och det finns ingenstans att fly. Och det finns ingen skugga förutom under Allahs skugga. Och Allahs skugga, det är här skuggan av hans tron. En skugga som är skapad. Inte att Allah själv har en skugga. Så får man absolut inte tro att det finns en sol över Allah. Och att solen, Allah är mellan solen och skuggan. Eller solen och oss, och sen kommer en skugga. Nej. Det finns ingenting över Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, han är nur och samawati wal ard. Allah själv kommer vara ljuset på den dagen. Och han är ljuset. Han är en nur. Så att Allah azza wa jal själv är ljuset. Så att det är en skugga som han har skapat under sin tron, som de troende då kommer att få på domedagen. Och det har nämnts här sju stycken, och i vissa andra hadithen har det nämnts andra. Och lite snabbt, vilka är de här sju som kommer att få Allahs skugga på domedagen, som kommer att äras och vara nära Allah azza wa jal? Den första är en rättvis ledare. Och de lärde sig att han nämndes först. Varför? För det är någonting sällsynt. Det är väldigt sällsynt att en ledare är rättvis. Att mashallah, han följer Koranen och sunna och dömer rättvist mellan folk. Såna här ledare är svåra att hitta, som fruktar Allah azza wa jal. Så de äras med detta på domedagen. Och sen har vi en ungdom som växer upp i att dyrka Allah azza wa jal. Det här är också något sällsynt. Många ungdomar, de har mycket lustar och begär. De är okunniga, oerfarna, och de vill prova på saker och ting i livet. Även fast de vet att saker är dåliga, de vill prova på dem. Är det inte så? De vet att narkotika inte är bra. Att det är skadligt. De har sett folk gå under. De har sett folk dö. De har sett folk bli pundare. Men de vill ändå prova. Man är ung och dum. Är det inte så? De vill leva livet. Så en person som är ung, men ändå är religiös, han ber sina fem salat. Han fastar ramadan. Han håller sig borta från haram och så vidare. Wallah, han kommer ära sig här på domedagen inför Allah azza wa jal. Och sen har vi en person vars hjärta är fäst vid moskén. Han älskar moskén. Och vissa hadither, eller en vissa, säger här att hans hjärta är nästan som en del av moskén. Som en lykta i moskén. När han lämnar moskén vill han gå tillbaka. Det är som hans riktiga hem, kan man säga. Han älskar moskén och försöker att be alla sina salat i moskén. Och sen har vi två personer som älskar varandra för Allahs skull. Deras kärlek är för Allah Azza wa Jalls skull. Inte på grund av världsliga saker. Inte på grund av dunja eller pengar eller status eller makt. Utan för att han är din broder eller hon är din syster för Allah Azza wa Jalls skull. De skiljs åt och de träffas endast för Allahs skull. Yani de träffas inte på grund av dunja och det enda som skiljer dem åt är döden. Subhanallah. Och sen vad har vi mer? Vi har en person som blir lockad av en vacker och inflytelserik kvinna som försöker att locka honom till zina, till att göra otukt. Men han säger nej, jag är rädd för Allah. Och de lärde sig här att samma sak gäller också kvinnan. Och om hon blir lockad av en vacker man som har status och pengar och allt möjligt och han vill göra zina med henne och hon säger nej, jag är rädd för Allah subhanahu wa ta'ala. Så de tackar nej. Och sen vad har vi? Vi har en person som är så generös att han ger utan att räkna. När det är tid att betala zakat eller sadaqa så ger han utan att räkna. Hans högra hand, hans vänstra hand vet inte vad högra handen ger. Så pass generös är han, mashallah. Och sen har vi den sista mannen, och det är den som avsågs i hadithen. En person som i ensamhet minns Allah och hans ögon fylls med tårar. Och här nämner Sheikh Uthaymeen två förklaringar. Att han minns Allah i ensamhet kan betyda att en person är ensam i ett rum eller någonstans och tänker på Allah Azza wa Jalls storhet. Han tänker på Allahs tecken, han tänker på Allahs verser, han tänker på Allahs paradis, han tänker på helvetet. Och det här får honom att gråta. Han gråter inte för att visa upp sig för folk, utan han gråter i ensamhet inför Allah Azza wa Jalla. En annan betydelse kan vara att hans hjärta är khali. Hans hjärta är också tomt. Det vill säga att en person kommer inte att gråta i rädsla eller kärlek för Allah om hans hjärta är sysselsatt med andra saker. Du sitter och lyssnar på Koranen. De starkaste av verser som pratar om paradiset och helvetet. Men du sitter och spelar PlayStation till exempel. Och du sitter och pratar med någon annan och hit och dit. Sitter och äter mat. Alltså ditt hjärta är fyllt med andra saker. Du kommer inte att gråta. Det kommer vara typ omöjligt. Förstår ni? Så att man, när man lyssnar på Koranen som Allah har sagt, så ska man ju vara tyst och fokusera och lyssna så att man får den här rahman som kommer. Eller hur? Så att, tänk på detta. Det berättas också här från Abdullah ibn Shakhir radiyallahu anhu. Han säger att jag kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam medans han bad. Och jag hörde ett ljud komma från hans bröst som ljudet, det tjutande ljudet som kommer från en kastrull. Och denna hadith är sahih. Profeten alaihi salatu wasallam stod och bad. Och han grät otroligt mycket. Och det kommer som det här, ibland när man gråter, det kommer ett ljud inifrån. Ett tjutande ljud. Man har sett sådana kastruller som man sätter tryck på. Och sen när det kommer, kokar väldigt mycket, så kommer det som ett tjutande ljud från dem. Innan han liknade profetens gråt alaihi salatu wasallam vid det här ljudet som kommer från den här kastrullen. Så den här hadithen bevisar att profeten alaihi salatu wasallam grät när han läste Koranen, när han bad. Och det finns också många, många andra hadither som tyder på detta. Varför? För att profeten alaihi salatu wasallam var den kunnigaste om Allah. Den som kände Allah mest och den som fruktade honom mest. Ju mer man känner Allah, ju mer kommer man att frukta Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allah säger att det är endast de lärda från hans tjänare som fruktar honom. Så ju mera kunskap man har, ju mera kommer man att frukta Allah Azza wa Jal. Sen nämner författaren hadith Anas radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa till Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, Allah Azza wa Jal har beordrat mig att du ska läsa, eller han har beordrat mig att läsa lam yakunil ladina kafaru för dig. Allah har beordrat mig att läsa surat al-Bayyina för dig. Och då så säger Ubay, har Allah nämnt mig? Har Allah nämnt mig genom min namn? Och då så sa profeten na'am, ja. Och då började Ubay radiyallahu anhu att gråta. Na'am. Så här finner vi också en annan form av gråt. Ubay radiyallahu anhu, som det har nämnts, var den kunnigaste sahabin i att läsa Koranen. Han var den kunnigaste av sahaba när det kommer till att läsa Koranen. Och Abdullah ibn Mas'ud var också bland de kunnigaste. Så Allah azza wa jalla beordrar profeten Muhammad alayhi salatu wa salam att läsa Koranen för Ubay ibn Ka'b. Och då så säger Ubay, ja Rasulullah, har Allah nämnt mig? Genom det här var någonting stort för Ubay, att Allah azza wa jalla över de sju himlarna nämner mitt namn. Han särskiljer mig av alla människor. Yani, du ska läsa Koranen för honom. Yani, han som lärde sig här, han grät av glädje. Eller grät av rädsla. Då han såg sig mindre än att vara värd att nämnas hos Allah azza wa jalla. Vem är jag att Allah azza wa jalla ska nämna mig? Subhanallah. Så det här fick honom att gråta. Och det här är också någonting stort. Tänk er att Allah azza wa jalla nämner er. Och det, mashallah, kan man uppnå. Det kan man uppnå till exempel genom att samlas i såna här sammankomster. Wa dhakarahumullahu fi man 'inda. En av belöningarna för att studera Koranen och studera islamisk kunskap och sitta och göra dhikr är att Allah är stolt och skryter över dessa människor hos änglarna. Och han nämner namnet på dessa människor hos änglarna som är i hans sällskap. Mashallah. Så det är väldigt bra att gå på föreläsningar, gå på koranlektioner. För inshallah så kan man få denna belöning. Och också ett annat sätt att Allah kan nämna dig på är att man ständigt minns Allah azza wa jalla. Wala dhikrullahi akbar. Allah säger att minnas Allah är störst. Versen kan också betyda att Allah minns er är större än att ni minns honom. Yani, när ni minns Allah azza wa jalla så kommer han att nämna er. Fadkuruni adkurkum. Allah säger minns mig så kommer jag att minnas er. Och det här är någonting större. Vi minns Allah, mashallah, det är gott. Men att Allah nämner oss, det är mycket större. Wala dhikrullahi akbar. Författaren berättar sen från Anas radiyallahu anhu att Abu Bakr radiyallahu anhu sa till Umar radiyallahu anhuma, efter att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hade dött, kom så går vi och hälsa på Hani radiyallahu anha. Låt oss hälsa på henne så som Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade hälsa på henne. När de kom till henne så började hon att gråta. Och då så sa de, vad är det som får dig att gråta? Vet du inte att vad som finns hos Allah är bättre för Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani, än vad som fanns i dunya? Och då så sa hon, jag gråter inte för att jag är ovetande om att vad som finns hos Allah är bättre. Men jag gråter för att uppenbarelsen har slutat att komma ner från himlen. Och då började både Abu Bakr och Umar att gråta. Och denna hadith finns i Muslim. Och vi har nämnt den tidigare. No. Så här finner man också att Salaf brukade gråta, yani, i sorg över att ha förlorat någonting gott. Att någonting gott har slutat. Man själv de grät för att uppenbarelsen hade slutat komma ner från himlen. Det var det bästa som fanns, mashallah. Som han alla. Författaren nämner sen från Ibn Umar radiyallahu anhuma, han sa då Rasulullah sallallahu alaihi wasallam blev mera sjuk och det sades till honom att det är dags att be. Det är dags att be. Och profeten alaihi wasallam kunde inte gå och be. Så han sa, beordra Abu Bakr att leda folket i bönen. Och då så säger Aisha radiyallahu anha, Abu Bakr är en väldigt mjuk person. Då han läser Koranen så gråter han otroligt mycket. Och då så sa profeten a.s.w. återigen beordra honom att leda folket i bönen. Och Aisha sa i en annan liknande hadith att om Abu Bakr leder folket i bönen så hör inte folk vad han läser för att han gråter så mycket. Och dessa hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och den här hadithen bevisar många saker. Den bevisar att om imamen är sjuk så kan han utse en ersättare som ska göra hans uppgift. Genom att leda folk i bönen och ta fredagsbönen och liknande. Hadithen bevisar också att Abu Bakr radiallahu anhu var den rätta ledaren för muslimerna efter profeten Muhammeds bortgång alaihi salatu wassalam. Och den här frågan är viktig. Vem är det som säger annorlunda i denna fråga? Rafida. Shia, de säger att efter att profeten dog alaihi salatu wassalam så skulle det vara Ali som skulle vara muslimernas rätta ledare. Och de säger att Abu Bakr och Umar och Uthman tog makten från honom. Det gjorde en komplott mot Ali. Och det här är inte sant. Utan det finns många bevis på att Abu Bakr var den rätta ledaren. Och här har vi ett bevis. Och det är väldigt logiskt som sahaba. När profeten dog a.s.w. och de undrade vem som skulle bli hans efterträdare eller ledare över muslimerna. Så sa de väldigt logiskt att profeten Muhammed a.s. valde Abu Bakr att leda oss i religionen. Han valde Abu Bakr att leda oss i religionen. Ska vi då inte vara nöjda med att han ska leda oss i våra dunia? I våra världsliga saker. In att leda någon i bönen är att leda någon i religionen. Bönen är det viktigaste som finns, eller hur? Så om profeten a.s. väljer Abu Bakr att leda sahaba i bönen, som är den viktigaste dyrkan, så är det underförstått att han är passande att leda dem i deras världsliga angelägenheter. Och det är ett av många bevis på att Abu Bakr var den rätta khalifan efter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och hadithen bevisar ju också hur Abu Bakr radiyallahu anhu hade ett mjukt hjärta. Hur han grät när han läste Koranen. Så pass att folk bakom honom knappt hörde vad han läste för någonting. Och det berättas liknande från Umar radiyallahu anhu att han också grät otroligt mycket när han ledde folket i bönen. Och yani halumma jara, så har det också varit bland alla sahaba och salaf. Författaren nämner sen från Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf att Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, man hämtade mat till honom när han var fastandes. Abdurrahman bin Auf fastade. Och man hämtade mat till honom. Och ni vet ju att den personen som fastar vill äta. Han är väldigt hungrig. Och när maten kom till honom så sa Abdurrahman att Mus'ab ibn Umayr dödades och han var bättre än mig. Och man fann inte någonting att täcka honom med eller linda in honom i när man skulle begrava honom, förutom ett klädesplagg som han hade på sig. Och det här klädesplagget var så kort att om man täckte hans överkropp så syntes fötterna. Och täckte man hans fötter så blottades hans huvud. Och sen så öppnades dunja för oss så som det öppnades. Vi fick så mycket av dunja. Vi har fått det vi har fått av dunja och jag är rädd att det här är våran belöning som har påskyndats för oss i detta liv. Och sen började han att gråta och han lät bli att äta. Och denna hadith finns i Bukhari. Subhanallah. Vet ni vem Abdurrahman bin Auf är? Vad har han för hög status? Är det någon som vet? En av de 10 som är lovade paradiset. Yani profeten a.s. Generellt alla sahaba är lovade paradiset. Men han i vissa sammankomster specificerade. Det finns en känd hadith där han sa 10 personer är i Jannah. Och han nämnde Abdurrahman bin Auf. Han var från de högsta och bästa av sahaba. Men trots detta, kolla hur ödmjuk han var. Han fastade. Och när man hämtar mat till honom, och som Sheikh Uthaymin säger, en person som fastar är hungrig och han vill äta, och han önskar maten mer än en person som inte fastar. Men då kom han och tänkte på Mus'ab ibn Umayyah radiyallahu anhu. Har ni hört talas om Mus'ab ibn Umayyah? Denna, mashallah, mycket vackra sahabi som de sa, när han var i Mekka så var han känd för sina vackra kläder, sin vackra doft. Hans familj var väldigt rika och hans föräldrar tog mycket väl hand om honom och försåg honom med de vackraste kläder, vackraste parfymen, bästa parfymen och så vidare, subhanallah. Och sen, mashallah, blev han muslim och motgångarna började komma och han gjorde hijra. Han utvandrade för Allahs skull och lämnade allting av dunya bakom sig och hade ingenting. Han hade bara ett klädesplagg som knappt kunde täcka kroppen, subhanallah. Och när han dog som shahid i Uhud och de skulle begrava honom, och då täcker man ju kroppen med tyg, så fann de inte ens, han hade inte ens tillräckligt att begrava sig. Så vad gjorde de för någonting? De täckte från huvudet ner mot kroppen och benen, yani, syntes, de var blottade. Så de hämtade irkir, en slags yani, buske eller växt, och täckte hans fötter med. Och sen då de gjorde över honom, radiyallahu anhu, subhanallah. Så Abdurrahman bin Auf reflekterar. Han säger, subhanallah, Mus'ab ibn Umayyah var bättre än mig. Kolla hur han lämnade dunya. Kolla hur han lämnade dunya. Och kolla vad vi har fått idag. Allah har gett oss erövringar. Allah har gett oss så mycket pengar och rikedomar. Och han var rädd att det här var Allahs påskyndade belöning i detta liv. Som det har nämnts i hadithen, att Allah azza wa jal yani belönar kuffar för det goda de gör i detta liv. Och i nästa liv får de ingenting. Så han var rädd att det här goda de hade fått i dunya skulle vara en påskyndad belöning och att de då skulle mista belöning i nästa liv. Och han tappade aptiten och sa, jag vill inte äta. Subhanallah. Allahumusta'an. Så vad ska vi säga idag? Hur mycket gott har inte vi fått? Allahumusta'an. Och det här är också en annan tankeställare, att man ska tänka på rättfärdiga människor och ha dem som förebilder. Och vara ödmjuk och tänka att de är bättre än oss. Kolla vad de fick genomgå. Är det inte så? Och när man ser vad de fick genomgå, hur mycket de uppoffrade och vad de uppnådde, så är de wallahi de bästa förebilderna för oss. Så som profeten Muhammed har sagt, alaihissalam, att man ska kolla på de som hade sämre än oss och inte de som hade bättre än oss. Det här är världsliga saker. Men när det kommer till religionen så ska vi kolla på de som var bättre än oss. Och vi ska försöka att bli som dem. Och inte kolla på de som är sämre än oss och tänka att jag är bättre än dem. Nej, du ska alltid ha högre ambitioner och sträva efter högre mål. Och inte vara en person som nöjer sig med någonting litet. Utan man ska alltid sträva efter det bättre. Ja. Författaren nämner sen två hadither till i detta kapitel. Den första hadithen berättas från Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu, där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det finns ingenting som Allah älskar mer än två droppar och två spår. De två dropparna är de dropparna eller tårarna som spilldes i rädsla för Allah, och de dropparna som spilldes i krig fi sabilillah. Och de två spåren som Allah älskar är spåren av att utföra en plikt i islam. Yani spåren att utföra en plikt i islam. Nämn spåren av att gå fi sabilillah och spåren av att göra en obligatorisk gärning för Allahs skull. Och denna hadith är hasan. Så här finner vi att det finns två sorters droppar som Allah älskar. Tårarna som rinner från en persons kind när han gråter i rädsla för Allah, och blodet som rinner från en person när han strider för Allahs sak. Och det finns två sorters spår som Allah älskar. Spåret av en person som har gått fi sabilillah, yani han har gett sig ut för att försvara islam och muslimer. Och spåret av en person som lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Gärna han går till moskén eller han går till hajj eller någonting sånt. Det här är någonting som Allah azza wa jall tycker om. Och författaren nämner sen sista hadithen, hadith al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gav oss en förmaning, en maw'idah som fick våra hjärtan att skaka till och våra ögon att fyllas av tårar. Och den hadithen har vi nämnt tidigare till slutet på hadithen. Men just att profeten a.s. gav sahaba påminnelser. Och dessa påminnelser påverkade sahaba. Inte att de var som många människor idag. Det går in genom ena örat och det går ut genom andra. Och de har hjärtan som sten. Påminnelsen går inte in i hjärtat. Man är helt likgiltig. Subhanallah. Som att man är garanterad paradiset och garanterat att skyddas från helvetet. Så här ska inte en muslim vara. En muslim ska vara rätt. En muslim ska ta åt sig. Ska frukta Allah. Ska längta efter Allah. Azza wa jall. Allah al-musta'an. Finns en till väldigt vacker hadith jag tänkte avrunda med. Som Sheikh Albani nämner i Sahih Tarhib wa Tarhib. I kapitlet om att gråta för Allahs skull. Och det är hadith Uqba ibn Amr. Där han säger att han sa ja Rasulullah men najat. Vad är räddning? Ja Rasulullah. Hur kan vi rädda oss själva? Då så säger Rasul a.s. Amsik alika lisanik. Kontrollera din tunga. Wal yasa'aka baytak. Och låt ditt hem räcka för dig. Wabki ala khati'atika. Och gråt över dina synder. Tre saker som hjälper människan att skonas från helvetet. Den första, att akta sin tunga. För som vi vet, tungan är det som leder många människor till helvetet. Är det inte så? Tungan är det som leder många människor till helvetet. Så som profeten a.s. har sagt. Att ska jag inte berätta för dig, Mu'ad, vad som styr allting gott. Allting gott jag har berättat om. Han tog tag i tungan. Är det den här? Den som kan kontrollera sin tunga kan kontrollera sin religion. Men personer som pratar haram och baktalar och ljuger och så vidare. Allah måste. Så att kontrollera sin tunga är nyckeln till framgång. Och sen har vi, han säger här att låt ditt hem räcka för dig. Och det här Allah alam handlar om tider av fitna. När muslimer bråkar mot varandra på grund av världsliga saker. Ska du vara med dem eller ska du vara med dem? Nej, du ska vara hemma och låsa dörren. Du ska inte medverka i att spilla muslimernas blod. Låt ditt hem räcka för dig. Ta in. Och sen den sista, och gråt över dina synder. Vill du ha framgång, gå och gråt över dina synder. Är ni känn skam. Känn att det du har gjort är allvarligt. Sitt inte och skratta åt dina synder. Och det här är någonting som subhanallah Ibn al-Jawzi nämner. Att många av oss, vi tar för givet att Allah har accepterat våran tawbah. Att Allah har förlåtit våra synder. För det första, vi vet inte ens om Allah har förlåtit våra synder. Är det inte så? Har vi en garanti på att vi är förlåtna? Det har vi inte. Och två, även, han säger även om vi är förlåtna för våra synder, så borde vi ändå skämmas över den synden vi har gjort. Är ni skammen inför Allah att vi ens har gjort den här synden mot honom? Även om den är förlåten. Som han har. Och han nämner här profeterna som på domedagen kommer att minnas sina synder. Trots att de är förlåtna. Och han säger att det är saker som inte ens räknas som synder nästan. Taib. Men ändå på domedagen, när folk kommer och säger gör shafa'a för mig, så säger de nefsi nefsi. Och tänker på sig själv, sig själv. Och de nämner de fel som de gjorde i detta liv. Efter hur lång tid? Från Adam till domedagen. Och han minns att han åt från frukten. Och han, Allah säger i Koranen att han blev förlåten. Men ändå på domedagen han är rädd. Att han åt frukten. Och vad Allah ska säga till honom på domedagen. Och vad ska vi säga? Hur mycket synder har vi gjort? Hur mycket kaos har vi gjort? Eller hur? Så man ska inte ta för givet. Och man ska inte heller vara för bekväm. Man ska vara rädd. Rädd för synderna. Rädd för syndernas konsekvenser. Rädd för straffet som väntar syndare. Och alhamdulillah, som jag har nämnt. Jag ska inte heller få er att tappa hoppet. Vi ska göra tawbah. Alhamdulillah. Och Allah Azza wa Jalla den som förlåter synderna och den som accepterar tjänarens tauba. Och vi ber Allah Azza wa Jalla att förlåta oss för våra synder, acceptera vår tauba och ge oss paradiset. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.